Okej, hur börjar man ens prata efter en sån här mäktig lovsång? Det är verkligen en ära att få stå här idag för mig, att få frågan att predika. Jag brukar vara med och leda lovsång här ibland, men det är väldigt spännande att få berätta om vad Gud har gjort i mitt liv. Och för er som inte känner mig så har jag ju presenterat mig lite grann då. Men som sagt, kommer från Örebro. Jocke kommer från Göteborg då, min man. Och vi har varit medlemmar här sedan 2018. Vi bodde i Stockholm några år. Men Gud kallade oss tillbaka till västkusten igen. Och vi bor som sagt i ett litet hus i Onsala nu. Med vår dotter som heter Estelle. Hon är 3 år. Alla vet vad som ingår när man har en 3-åring. Det är väldigt spännande på många plan. Och hon är fantastisk. Och Jocke och jag, vi driver ett kristet skivbolag tillsammans. Och till hösten så börjar jag plugga på ALT. På pastors- och ledarskapsprogrammet på 50%. Så det är också jättespännande. Så det är lite om mig och oss. Vi pratar liksom i oss-termer hela tiden. För att jag och min man är ju ett. Så det är liksom att man pratar om oss hela tiden. Inför den här predikan så sa jag till Gud att om du inte ger mig något särskilt tema för den här dagen så kommer jag bara att prata om din godhet. Och det kommer jag ju göra. Det är ju det som är temat i allt, höll jag på att säga. Men jag upplever ändå att den röda tråden idag blir den Gud jag följer, eller den Gud vi följer. För att påminna oss vem det är vi följer, det behöver vi göra ibland så att vi kan löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss, som det står i Hebreerbrevet 12:1. Jag kommer inte utgå ifrån en särskild bibeltext idag, men kommer att ändå ha bibelord löpande genom predikan. Men jag kommer utgå ifrån några vittnesbörd som talar om vad Gud har gjort i mitt liv. Och det är alltid spännande att höra vad Gud har gjort i andras liv, tycker jag. Att då känner man såhär, yes, då kan Gud göra det i mitt liv också. Och jag ska börja med att berätta ett vittnesbörd som säkert några av er har hört förut. Men jag brukar prata om det ibland. Men för ungefär 10 år sedan, så när jag och min man bodde i Göteborg, innan vi hade flyttat till Stockholm, så befann jag mig på en arbetsplats där jag blev psykiskt mobbad av min chef. Och det var väldigt jobbigt, som ni förstår. Men det var på ett sånt sätt så att man visste aldrig liksom vad man skulle möta när man kom till jobbet liksom. Utan hon var väldigt så manipulativ och beräknande. Och liksom ena stunden kunde hon vara väldigt trevlig och så här, och ena stunden kunde hon vara iskall. Och det här hände i en period i mitt liv när jag var i 20-årsåldern, var väldigt så här, vem är jag? Försökte hitta mig själv på något sätt. Och då var hennes sätt mot mig väldigt effektivt för att bryta ner mig, helt enkelt. Jag var väldigt sårbar. Och när man mår dåligt psykiskt så kan ju det sätta sig fysiskt. Ett enkelt exempel på det är ju om man är stressad till exempel, så kan vissa få magkatarr eller vissa få huvudvärk eller spänningar eller så där i kroppen. Men just på mig så blev det att jag levde i en väldig anspänning hela tiden. Jag spände mig liksom varje gång jag skulle gå till jobbet och var rädd för att möta den här chefen då. Och det gjorde att jag fick en spänningshuvudvärk som aldrig ville släppa. Så det slutade med att jag hade spänningshuvudvärk dagligen i 3 år. Och det i sin tur ledde till att jag blev utmattad och inte orkade jobba. och inte orkade leva ett normalt liv. Jag fick liksom planera min tid och mina dagar utifrån hur jag mådde. Så att det var väldigt begränsande på många sätt, och jag provade liksom allt i min egen kraft. Att jag gick till läkare och jag fick muskelavslappnande medicin för att kunna slappna av, men det hjälpte inte. Jag tränade och jag provade liksom avslappningsövningar och akupunktur, men ingenting hjälpte. Så att det var liksom min situation. Men samtidigt som det här pågick i mitt liv så började jag och Jocke söka Gud på ett helt nytt sätt. Liksom mer på allvar. Och vi upplevde att Gud ledde oss att flytta till Stockholm, vilket vi gjorde. Och vi har liksom en ganska lik bakgrund, att vi har varit i storförsamlingar där det har varit mycket bra retorik och bra predikningar och så, men ingen av oss hade liksom fått ett riktigt möte med den helige ande. Så för oss var det ganska främmande liksom. Och när vi var i Stockholm där och började söka Gud och satt liksom på söndagsmötet, så var det bara så här, det kändes så mellanmjölk. Det kändes som att det måste finnas mer. Och vi började be en ganska farlig bön. Vi började be: Gud, visa oss vem du verkligen är. Och efter det så kan vad som helst hända. Det ska ni veta. Men det är väldigt spännande. Så vi blev bönhörda på en gång, för att vi började möta människor i vår omgivning som verkligen brann för Jesus. Och Gud älskar att använda människor i våra liv, så att det var så han började liksom leda oss till människor som verkligen brann för Jesus. Och Jocke då, han är ju musikproducent, så att han genom sitt jobb mötte en person som heter Sebastian Staxet. Kanske några av er vet vilka det är, en gammal före detta gangsterrappare som blev totalt frälst och gör fantastiska saker idag. Och han började liksom leta en ny producent vid den här tidpunkten för att kunna skriva kristen musik istället för sin gangsterrap. Och mötte Jocke. Och de började göra musik ihop. Och Sebbe då, han hade ju förstått att vi var kristna, så han ville gärna bjuda med oss till sin hemgrupp. När vi kom dit så var det liksom, det var hemma hos honom, och det var vi två frikyrkosvenskar som var ganska liksom lugna och ett gäng ex-gangsters som hade blivit tokfrälsta och liksom var så on fire så här. Jag minns särskilt en kille som det bara, när jag kunde liksom se i hans ögon att det har hänt någonting med honom. Det bara lös i ögonen på honom, och han hade det största leendet. Jag har aldrig liksom mött någon som bara strålar så av vad Gud har gjort i en persons liv. Och jag fick veta långt senare att han hade suttit i ett av de värsta fängelserna i Uruguay. Så att det var så här, men det gick inte ihop alls med den bild jag såg. För jag såg bara en person som bara lös av Guds kärlek och ljus. Så det var häftigt. Men i det här sammanhanget så fick vi undervisning så andefylld som jag aldrig har hört i hela mitt liv. Vi fick möta den heliga ande, och vi fick se människor bli frälsta och helade, och vi fick profetiska ord för första gången i våra liv. Och vi lärde verkligen känna Jesus på nytt. Och det var underbara pastorer som ledde oss där. Och de bad för mig flera gånger. De kände ju till min situation med huvudvärken och utmattningen. Men, så de bad för mig och sa liksom hela tiden att om det är någonting så ring oss. Så ber vi gärna för dig. Och jag kände väl så här, ah, men ska jag verkligen ringa och så, men en kväll med 21 oktober 2016 så mådde jag så dåligt att jag kände bara så här att nu går jag under. Jag har så ont i huvudet att jag imploderar snart. Men jag ringde till den här pastorn då och sa liksom som det var, och han sa att men då kommer jag och min fru hem till er ikväll och så ber vi för er, eller ber vi för dig. Och det gjorde de. De bad en superenkel bön. Bara att allt skulle gå i Jesu namn. All huvudvärk, all utmattning. Och så sa han att jag upplever också att du ska lovsjunga Gud. Och så Jocke då, han tog fram gitarren och började spela några ackord. Och jag började liksom bara lovsjunga det som jag nu upplevt var sant om den Gud jag följer. Att han älskar mig. Att han vill hela mig. Att hans heliga ande bor i mig. Och i den stunden så var det som att små myror började krypa liksom ut med mitt huvud så här. Jag kunde känna fysiskt att det hände någonting. Och så var det som att de här myrorna kröp bak i nacken och som bara försvann. Här någonstans. Och jag kände mig som en värme i magen och över min arm. Och jag kände även som att det var som ett skal runt mitt hjärta som bara sprack upp. Och i den stunden så helade Gud mig. Och jag vaknade upp nästa morgon och fortfarande hel. Och alla andra dagar var jag fortfarande hel. All utmattning och all huvudvärk och alla symptom har varit borta sedan dess. För det är så, den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Och det förvandlade mitt liv. För jag inte bara tror att Gud finns nu, jag vet att han finns. För jag vet hur jag mådde innan och jag vet hur jag mår nu efter. Och Gud tog verkligen hand om allt. Han helade mitt hjärta och jag fick lära mig att förlåta den här chefen som också hade fått mig att hamna i det här måendet. Men så Gud gjorde som en paketlösning. Alltihopa, allt inkluderat, allt helat och klart. Jag fick möta Gud som min räddare och min helare. Och jag var i en position där han var mitt enda hopp. Jag hade provat allt annat, men han var mitt enda hopp. Men det är den Gud vi följer. Han är en Gud som vill att han ska vara mitt enda hopp. För han är mäktig nog att ta mig ut ur eller genom livets alla prövningar. Han är den som drar mig upp ur fördärvets grop och ställer mina fötter på fast mark. Och han lägger en ny sång i min mun. Som det står i början av psalm 40. Det är den Gud vi följer. Så vi bodde alltså i Göteborg. Flyttade till Stockholm där jag blev helad. Och där bodde vi ungefär 3-4 år. Men sen började Gud plötsligt tala om att vi skulle flytta tillbaka till västkusten. Först med min man. Och mina känslor var ju liksom att så här, nej, inte Göteborg. Snälla Gud, inte Göteborg igen. För det var ju där allt jobbigt hade hänt. Och även fast liksom jag mådde bra igen så kändes det fortfarande minnena av Göteborg. Var liksom så här, ah, måste vi liksom. Men, ja, men samtidigt så gjorde ju Gud andra saker. Han hade börjat koppla ihop oss med en massa nya spännande människor. I ett sammanhang som kallas för Hope for this Nation. Så vi hade massa nya människor som vi lärde känna som också älskade Gud. Som också brann för Gud. Men jag hade fortfarande liksom blandade känslor kring den här flytten. Så jag sa, Gud, du måste bekräfta det här för mig också. Så jag såg en predikan. Jag hittade en predikan på YouTube. Och hur jag hittade den, det vet jag inte. Men det var ju Gud såklart. Och han, den här predikanten då, predikade ur andra Samuelsboken 1:1. Och där står det: därefter frågade David Herren: ska jag gå upp till någon av städerna i Juda? Och Herren svarade honom: gå. David frågade: vart ska jag gå? Herren svarade: till Hebron. Och det här upprepade den här predikanten liksom flera gånger, men sista gången i predikan, när predikanten säger vart ska jag gå, när han liksom läser texten igen och svarar som Gud: till Hebron, så hör jag bara: till Göteborg. Och jag blev helt tagen, för att Guds närvaro började liksom fylla rummet. Och så fortsatte predikanten och sa: för jag är redan där och väntar på dig. Och det var exakt vad jag behövde höra i den stunden. Men jag kände ändå liksom så att, men Gud, bara lite till, bara lite mer bekräftelse liksom. Jag är inte alls girig här. Jag behöver bara någonting mer, så jag vet om det verkligen är sant. Och då tog jag fram min bibel och så tog jag fram en tumvers och hamnar rakt på andra Samuelsboken 1:1. Alltså precis det bibelstället som predikanten hade talat utifrån. Och då bara grät jag. För om den Gud som jag hade fått lära känna på nytt var i Göteborg och väntade på mig, då måste det ju vara tryggt. Då måste det ju vara safe liksom. Om han som fyllt mig med sin ande, han som alltid varit där, han som älskat mig och helat mig från min huvudvärk och min misär, om han var där och väntade på mig i Göteborg, då måste det vara okej att flytta. Så vi gick in i liksom vår första riktiga fasteperiod. Vi började fasta och be. Och det hade jag kunnat göra en hel predikan om också, bara för att det finns så mycket att säga om hur mycket Gud talar i en fastetid. Liksom. Men jag hinner tyvärr inte gå igenom allt idag. Men vi fick massor med tilltal och bekräftelser och bibelord som ledde fram till att vi förstod att Gud, han kommer vilja pröva våran tro stort i det här, i den här flytten. Och han till och med väckte Jocke en natt och sa det. Att jag kommer behöva pröva er en tro stort. Och istället för att bli skrämda och bara så här: åh nej, jag måste ha stor tro. Åh, vad jobbigt. Så blev vi snarare taggade och bara: yes, nu ska vi ha tro. Så att vi var ju liksom helt så här, som sagt, nyfrälsta och taggade på livet. Men vi började misstänka att Gud skulle flytta på oss eller låta oss flytta utan att veta vart vi skulle bo. Den är ju svår. Men vi hade ett återkommande bibelord från Hebreerbrevet 11:8. Där det står så här: i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. Och då tänkte vi har samma Gud som Abraham. Varför kan inte vi ha samma tro och gå precis som han? Och en av de tydligaste bekräftelserna på det här var att jag läste senare i mina anteckningar från den här tiden att vi mötte en kvinna den 11 mars i en församling i Stockholm som sa att hon och hennes man hade flyttat till Örebro utan att veta vart de skulle bo. Och de hade tidigare mött en man i en kyrka som de inte ens visste namnet på, som hade sagt att han kanske hade ett boende åt dem. Så de hade stuckit iväg till Örebro och till slut så hade de fått tag i den här mannen som hade en lägenhet förberedd för dem. Liksom. Och jag hade aldrig hört något liknande. Men det var ju precis det vi stod i, att det är det här vi ska göra. Här är någon som har gått före. Vi fick ett vittnesbörd som vi kunde hålla fast vid. Det kunde liksom inte bli tydligare vad Gud ville att vi skulle göra. Så vi började förbereda försäljning av vår lägenhet. Och alla runt omkring var liksom så här: men hörni, ska ni verkligen göra det här? typ. Och började liksom bli lite oroliga. Ni vet, så här, lilla mormor och blev så här, men ska ni verkligen göra det här? Ska ni verkligen flytta? Utan att veta var ni ska bo. Och vi var så fast beslutna om att så här, jo. Alltså hellre att vi står i Göteborg med flyttbilen liksom på parkeringen någonstans och med dumstruten på inget boende än att vi inte hade vågat gå i tro på den Gud som kallade oss. Och det står i Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 1 och 12 att men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig. Så istället för att lyssna på människor så gick vi i tro utan att skämmas. Och Gud talade även tydligt om när Israels folk ska korsa Jordanfloden. Och det står i Josua 3 och 13 att så snart som prästerna som bär Herrens, hela jordens herres ark, sätter sina fötter i Jordans vatten, så ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur. Och lite längre ner i vers 3 och 17 så i vers 17 så står det, prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan och hela Israel gick över på torr mark tills att allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet. Vi upplevde att flyttbilen var våran Jordanflod. Det står ju att när de satte fötterna i vattnet då delade sig floden. Så vi förstod att vi behöver sätta oss i flyttbilen innan vägen öppnar sig för oss. Och vi sålde lägenheten och vi packade i flyttbilen och våran bönegrupp liksom från den församling vi var med i då hjälpte till att packa. Och när allt var packat så sa de, vet ni fortfarande inte vart ni ska bo? Nej, sa vi. Och så satte vi oss i bilen och tittade på varandra och sa, nu kan vad som helst hända. Så en bit på vägen så fick vi ett telefonsamtal från en bekant till Jockes familj som sa, ja, jag hörde att ni ska flytta till Göteborg. Ja, vi sitter i flyttbilen just nu. Aha, ja, det är nämligen så att jag har ett hus i Onsala som ni skulle kunna få hyra. Ni kan få flytta in imorgon. Aha, ja men då gör vi det. Vi hade hyrt den här flyttbilen i 24 timmar. Så vi lämnade in den på minuten kan jag säga. När vi hade flyttat in alla våra grejer i det här lilla huset i Onsala. Och vi bodde där ungefär 2 år. Det är den Gud vi följer. En Gud som låter oss gå torrskodda genom hav och floder. En Gud som gör det omöjliga möjligt. En Gud som går före och banar väg för mig och min familj. En Gud som har förberedda gärningar som jag får vandra i. En Gud som har en plan för mitt och allas våra liv. För Herren går framför er och Israels Gud är sist i ert tåg, står det i Jesaja 52:12. Det är den Gud vi följer. Några av er vet säkert vad jag och min familj gick igenom förra året. Det finns säkert flera av er som inte vet heller, men min man Jocke drabbades av leukemi, alltså blodcancer. Och låg inne på Sahlgrenska för både behandling och stamcellstransplantation. Men, tack och lov, så är han frisk och mår bra nu. Och jag ska inte gå in så mycket på förra året så noggrant, för det känns ännu lite tidigt att här från estraden stå och berätta om vad vi var med om. Men någonting som aldrig är för tidigt att säga är att Gud var med oss. Han var god. Hans löften och hans ord är starkt nog att stå på i livets största kris och trauman. Han ledde oss genom dödsskuggans dal. Men nu står vi på andra sidan, för att han lovade oss att gå med oss igenom den. Som det står i Psalm 23. Och vet ni, det finns en sak jag vill dela från förra året. Och det är hur Gud visade mig sitt perspektiv på både ordet cancer, hur laddat det är, vi knappt vill säga det nästan, och innebörden i den här lömska sjukdom som det är. Han sa att cancer är som en gammaldags glödlampa. Så spröd och så skör, så som att du skulle kunna krossa den under din fot med ett enkelt tryck. Inte stampa sönder den, utan bara lägga vikten på foten så att den krossas. Så maktlös är cancer och dess innebörd för våran Gud. Han är stor nog att krossa alla former av cancer. Och vet ni, det är enkelt för honom. Det är inte svårare bara för att det är cancer, och det är lika enkelt som att krossa en gammal spröd glödlampa under dina fötter. Men vänta lite nu. Vem är det som lägger vad under vems fötter? I psalm 110:1 så säger fadern till Jesus: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Det är den Gud vi följer. En Gud som krossar mina fiender under sina fötter. En Gud som är den han säger att han är. En Gud som upprättar från cancer och alla andra sjukdomar. En Gud som inte lämnar mig vare sig livet är på topp eller på botten. Och trots allt som vi var med om förra året, det värsta av det värsta vi någonsin har gått igenom, så vill jag fortfarande lyfta mina händer och säga att han är god. För jag vet vem det är jag följer. Nu skulle jag vilja be er alla att ställa er upp. Min inbjudan till dig idag är att nu påminna dig om vad Gud har gjort i ditt liv. Påminn dig om den Gud du följer. Så om han har varit god mot dig, om han har banat vägen för dig, om han har helat och räddat dig, så lyft dina händer och prisa honom en kort stund bara. Tacka honom för det han har gjort med dina egna ord. Bara lyft din röst och säg: tack Jesus. Tack Jesus för det du har gjort. Tack för att du har banat väg, Jesus. Lyft er en röst. Lyft er en röst och börja tacka Jesus. Tack Jesus. Prisa honom Jesus. Tack Herre. Tack Jesus, vi ger dig all ära Jesus. Vi ger dig all ära, Jesus. Tack helige ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag vill också bjuda in dig som kanske känner att du är på botten just nu. Du kanske befinner dig i sjukdom eller i livets största kris eller trauma eller depression. Men du vet vem det är du följer. Och du vill ändå lyfta dina händer. Så lyft dina händer och prisa honom. Prisa honom och tacka honom trots allt som livet har serverat dig. För du vet vem det är du följer. Tack Jesus. Tack Jesus. Och jag vill också ta tillfälle för dig som aldrig bekänt att Jesus är den Gud du följer. Att göra det nu. Om det du har hört idag tilltalar dig och får ditt hjärta att bulta, så ta emot honom i ditt hjärta och säg: du är den Gud jag följer. Förlåt mig mina synder. Visa mig din godhet och din plan för mitt liv. Och låt mig leva med dig i evighet. Så ta det här tillfället och lyfta dina händer. Och bekänna att Jesus är din Gud. Den Gud du följer. Så vi bara fortsätter och prisar och tackar Jesus. Prisa honom med egna ord. Vad han har gjort i ditt liv. Tacka honom för den han är. Jesus, tack för den här stunden. Vi bara bjuder in dig och att vara här med oss, och vi lovsjunger dig nu Gud och tackar dig för allt som du har gjort i våra liv. Tack för att du är med i med- och motgång. Tack för att du är den du säger att du är. Tack för att du aldrig lämnar oss, och tack för att du är större än alla våra bekymmer. Alla våra problem. Allt som har varit och allt som kommer, Jesus, du är större än allt. Låt oss inte göra Gud låt oss inte göra våra problem större än vem Gud är. Han är större. Så låt oss nu fortsätta att tacka Gud för hans godhet. För den Gud vi följer, han är sann. Prisa honom för den han är. I Jesu namn.